I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalli kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Mahaja la Suède, Mahaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Mahaja.
Det var så mina tillfällen, jag trodde att det var en av de bästa hästarna jag hade tränat, för det tolkades på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat på.
Det har blivit dags för ännu ett avsnitt av Toto Sports podcast och dessutom Prix de Marique-vecka. Den är här, helt enkelt. Är ni laddade?
Ja, det är klart att vi är laddade. I alla fall jag är laddad som tusan. Det enda, ja, det är så nära jag kan komma Paris här på Lonjerskogen här i Skövde. Bättre än så blir det inte.
Ja, blir det nu? Hur blir det nu? Blir det en pall att ta sig ut och sätta sig där med ett gott vin?
Ja, och en baguette. Det blir absolut så.
Det blir det alltså, ja. Det vill ja, det vi ha lite selfies där på det.
Jag får ta med mig en fotograf.
Ja, okej.
Okay. Hur blir vädret, Lennart? Har du tittat långtidsprognosen?
Ja, alltså, om det är något jag aldrig någonsin tittar på, det är väderleken för imorgon.
Det är ju starkt.
Man vet ju inte om det kommer någon morgon då.
Nej, just det. Det har du rätt i.
Ja, men jag lyssnar ibland på nära och kära vad de säger om vädret. Men jag har aldrig någonsin tittat på YR eller vad det heter. Och svenska och alla möjliga konstiga appar. Nej, jag kör.
Klart.se och allt vad det är.
Klart.se. Det skulle man ha på travet. Klart.se.
Ja, det är kanske en idé faktiskt. Ja, det är en idé ju. Det är vår nya plattform.
Stenklar.se. Efter lördagen. Efter förra lördagen, stenklar.se.
Ja, verkligen. Otroligt snygg spik måste vi säga i detta sammanhang.
Ja, framförallt när man ser att den vann också. Därför att jag kan inte påstå...
Annars ser han ju, alltså, en spik som inte vinner är helt iskall. Ja,
den är inte stenklar.
Han kändes ju inte... Jag måste säga att Days of Life kändes ju inte som en vinnare någon gång för mig. Jag tyckte det såg segt och trögt. Men Erik satt och meta på det. Det såg ju så ut över mål också, men det var inte alls det här. Jag såg ju framför mig en Days of Our Life till spets, och så skulle Erik bara sitta och åka.
Lite så här bakåtlutat.
Han gjorde ju det. Ja. Vad hette hästen? Det måste du tala om för våra lyssnare.
Days of Our Lives.
Ja, den var fin.
Ja, det var riktigt kul.
Vad ska du nu dricka då när du sitter där på söndag?
Har du... Ja, det tänkte jag få något tips av dig som är vinkännaren i denna trio.
Ja.
Jag dricker mest för rusets skull.
Ja, okej. Okay. Men jag har plockat fram en Coturon här då för passande skull. Va? Lite franskt måste vi ha på söndag. Eller under veckan överhuvudtaget. Och om ni slår upp ett glas när ni lyssnar på det här. Jag hämtar ju mitt från min upptagsgivare finfolket.se. Så att, men det finns ju många goda Coturon även på Systembolaget. Så att, ett sånt tycker jag att vi rekommenderar den här veckan.
Om man vill ha ett glas vitt, då väljer man, ja, det är ganska givet den här veckan.
Ja, det är det. Vi har ju alltså fått in på radarn att det finns ett vin som går under namnet Orasi.
Den fyrfaldige Prix d'Amérique-vinnaren.
Just det. Från en vinproducent som heter David Larcher, misstänker jag att det ska uttalas. Ett vitt härligt vin från någonstans, nu kommer jag inte ihåg var det var i Frankrike, men David Larcher heter producenten. Orasi, fantastiskt ju. Och det är verkligen namngivet efter hästen. Det finns till och med en videosnutt på YouTube om vinet och där hästen då figurerar. Så att det är fantastiskt.
Jag ser framför mig nu, grabbar. Mm-hmm. Orasis tränare och kust, Jean-René Gauchon, den mäktigaste genom alla tider i fransk travsport, när han en Prix d'Amérique-dag, jag tror det var inför andra segern, kom glidande över stallbacken på Vincennes och folket bara flyttade på sig som om det vore Mitterrand som kom, eller påven. Så gick han fram till boxen och tittade till hästen, pratade några ord med skötaren, vände om, gick ner i kantinen, blev serverad middag, ett glas vin, så åkte han ut några timmar senare och vann igen.
Fantastiskt. Ja, mäktigt. På tal om mat och dryck så har det i veckan inkommit en inbjudan också här till den digitala hästgalan.
Just det, och där skulle det, och då fick vi också med förslag på matsmeny.
Vi ska laga den hemma själva.
Ja.
Och det är intressant. Det var ingen helt enkel meny. Man ska ge sig ut och försöka få tag på tupplår bland annat till, som är huvudrätten. Kan man få det överallt i landet, höll jag på sig?
Ja, inte i Skövde, det tror jag inte. Ja, jag vet inte. Jag får, vi har någon kött, specialköttbutik. Jag får åka dit och titta om det finns tupplår.
Får se hur många som tar till sig det här tipset.
Ja, det får bli så här kycklingklubbor istället.
Ja, jag tror att det är ett begränsat antal som kommer sitta där den här lördagen med tupplår framför sig. Så att,
det var inga vinförslag med?
Nej, men det kommer vi med när det närmar sig.
Okej.
Ja. Hur är det? Det är ni som medlemmar. Jag är ju inte medlem i SOK sedan några år tillbaka nu, men har ni tillgång till någon egen specialsändning då som gör att ni kan sitta och gotta er med egen meny då och så, eller?
Ja, med bilder från alla.
Ja, precis.
Eller man, får, man kan se alla närvarande i bild sitta och smaskar i sig sina tupplår. Just det. Är det någon som äter tupplår?
Nej, faktiskt inte. Det har jag inte.
Det kan inte bli mycket mat, tänker jag.
Nej, på söndag får det bli Prix d'Amérique, då är det grodlår.
Mm. Och ett coteron då.
Ja.
Ha, vad var det bästa annars än senast?
Ja, det är så enkelt.
Ja, det kanske är.
Ja, det är väldigt
så enkelt.
Ja,
Teknojärven heter han så, ja, naturligtvis. Men Alf Jonsson, den är en av de stora sportsmännen i svensk tras, men också en av de finaste människor jag har träffat på. Jag har inte träffat honom jättemånga gånger, det är norrländsk travsport en bit bort, men man har ju följt Alf Jonsson ända sedan man började med trav och läste travronden, alltså. Och jag ser honom framför mig med sin pipa i munnen. En sån underbar människa, en dansant jävel också.
Alltså?
Han älskar att dansa. Vet ni att, alltså han vann ju sin 1000:e kuskseger redan 1991. Ett lopp vann han utav dessa 1000 trots att han var trea i mål bara. Ett stort lopp. Det kan ni inte.
Nej, den har gått mig förbi måste jag säga.
Det var kallblodsderbyt. Om man säger så, kallblodsderbyt 1986. Det var en duell mellan två norska hästar, Tronsruggen och Jerker. Egil Flenäs och Gunnar Eggen stred sida vid sida vid sida hela upploppet ner. Och långt, långt bakom så räknade Alf Jonsson in en tredje plats med Lundik. Och så galopperade båda de norska hästarna samtidigt. Otroligt. Och Lundik vann. Jag har vunnit ett derby till Lome Felix 2011. Av varmbloden man minns är ju Mill Ali då, som skuttburk efter idealiga så. Uppfödd här i strax utanför Skövde förresten. Den fick väl Jonsson och det började illa. Det var massa galopper och oplacer. Men han fick ju till den där och vann till och med gulddivisionen. Och sprang väl in 1,4 miljoner någonting. Han ganska många lopp. Det var typiskt Jonsson. Alltså balanseringskonstens, inte mästare, men en av mästarna.
Mm. Ja, det var ju väldigt fint såklart. Och extra vackert att just sonen Jimmy också satt i sulken bakom hans då 1000:e tränarseger. Det var lite viktigt också plötsligt här med 1000 segrar. Det kändes som att det putsade ju till det lite extra.
Ja, det gjorde den här segern ännu större. Och ja, det nämndes ju här och var.
Ja, så att det kanske har sitt värde ändå.
Ja. Men alltså det gjorde ju hela den här upplevelsen både roligare och vackrare.
Mm.
Ja, så är det ju. Man pratade ju om både travhistoria och en saga och allt möjligt i tv-sändning. Med all rätt ska ju sägas, verkligen med all rätt. Men hade inte den här tusenklubben-grejen funnits med i snacket före, så hade det inte varit samma saga. Även om det var en häftig prestation och far och son och så vidare. Nej, det var klockrent bevis för vikten av att sporten har såna här grejer.
Annars var det något som stack ut under helgen eller under veckan?
Ja, det är vädret på Vincennes igår.
Ja, den där startbilssladden där, det kunde ju ända till en fullständig katastrof.
Ja, gud alltså, det är ju bland det värre man har sett. Ja.
Berätta, Magnus, för alla kanske inte har sett det.
Det är ju, ja, det är, de är ju på väg och ska släppa, alltså bilen ska ju släppa fältet på rakan där, och så plötsligt bara så sladdar ju, startbilen viker ju åt höger, och alltså det är ju sinnesnärvaro från människan som sitter med knappen för att fälla in vingarna. Bilen gör ju sladdar ju liksom åt, ja, och trycker in, tar in vingarna, så att de lyckas ju på något sätt få vingen att inte slå rätt i huvudet på dem som är längst ut där. Det var en otroligt märklig grej. Alltså man har ju sett att en startbil inte kommer ifrån fält. Någon gång har jag varit på banor och sett när det har varit skitigt. Men jag har aldrig sett, och sen möjligen sett när de har provkört iväg med bilen, att den liksom inte går stabilt, så att de har bestämt att vi kör inte autostart idag. Men en start och en startbil som sladdar, det är...
Ja, det var Guds försyn.
Jag tror det hänt dem för, någon gång förut i USA då. Jag tror inte det gick lika bra den gången.
Nej. Okej. Nej, men det var därför jag frågade om du visste vad det skulle bli för väder i din Bologna-skog, det, Lennart. För att jag skulle tycka det var trevligt om det var lite bättre väder även på Vincennes på söndag. För att i det här Prix de Cornelier till exempel, alla framifrån var ju svarta. Hästar var svarta, kuskar var, eller ryttare då, var svarta. Det var bara svart ju.
Ja, nu har det varit två sådana veckor med först Belgique då och nu. Så det borde väl tredje veckan i rad då.
Det vore ju skönt. Kul.
Tredje veckan gilt helt enkelt. Ja, hoppas vi på. Veckans citat kanske vi ska slå till med här. Det var lite roligt tyckte vi, va? Jennifer Tillman i V75 direktstudion i lördags gällande... Var han favorit, Boklerapp? Nej, det var han inte. Nej, det var
jo, det var han faktiskt.
Ja, okej, det var så. Ja. Som inte funkade för dagen. Han är kanske öm i fötterna. Och det håller vi väl kanske med om. Och det håller väl både Örjan Kihlström och Daniel Redén med om, kanske. Men han har absolut inte ont. Det bör påpekas.
Ja, och det helt plötsligt kom de på. Man får inte säga att, att hästarna har ont någonstans nämligen. Och då, det bör påpekas att han har inte ont. Och då kan man ju ställa sig frågan, hur vet hon det? Och är det inte så med alla idrottsutövare, oavsett om det är flicka, pojke, unga år eller gamla gubbar och tanter. Utövar man en idrott, oavsett vad det är, så har man ofta känningar, lite ont. Alltså, smärttröskeln avgör ofta vem som blir framgångsrik eller inte.
Mm. Och är man öm så är det väl nästan likhetstecken med att någon form av smärta finns ju.
Jag tänkte på det faktiskt. När jag blir öm i fötterna ute och promenerar, då får jag naturligtvis lite ont. Men den smärtan går att överleva och övervinna.
Även för Boklerapp.
Jo. Nej, men så är det ju. Men det är ju det att om man då blir öm i fötterna och man har det som en förklaring till en prestation som inte är som vanligt, det är ju inget konstigt. Jag menar, när du får ont i fötterna när du går där, då kan jag säga till dig, Lennart, att du går lite konstigt, och då säger jag öm i fötterna.
Ja.
Det är inget konstigt, men det är verkligen förbjudet att prata om att de här hästarna har ont.
Ja, det är en policy de har. Det får inte på något vis antydas att hästar har någon form av smärta. Alla springer och är glada, stötsar fram.
Och alla får en klapp som vinner.
Fladdrar lite med öronen av ren glädje. Så får de sig en lusing på upploppet och då blir de ännu gladare. Det är alltså, trovärdigheten sätts på spel hela tiden, tycker jag. Och det var ett typexempel på det i lördags.
Jag vet inte om ni följde vad heter ATG live-sändningen eller vilken av alla de här miljoner sändningarna man kan följa. Jag har någon slags kombination på det här Kom hem, där de visar tv-sändningen men ingen reklam, utan då går de till ATG live istället, och då får jag se de här sportflasharna i ATG live-sändningen. Och där satt de ju och skrattade i studion där att ATGs oddsättare hade satt 3,30 på Milan hemma mot Atalanta. Och de skrattar 3,30. Vad är det oddsättarna vet som inte vi vet? 3,30 på Milan, det är ju jättebra. Det är ju oj, 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 spela. Atalanta vann dem med 3-0.
Mm. Överlägsna i matchen.
Var det? Bara alltså trovärdighet.
Magnus.
Ja, Lennart.
Du sa att du övergår till en reklamfri sändning. Det där är spelreklam, ja, inget annat.
Jag kände att jag trampade i klaveret där. Ja, nej, men det där är ju oerhört tveksamt alltså. De sitter och uppmanar alltså folk att spela till ett odds och skrattar åt sina egna oddsättare och tycker att de har gjort världens fynd. Där tar man ställning, i det läget tar man ställning, men man vågar inte ha en åsikt i de här tv-sändningarna. Det är fascinerande.
Ja, vi är ju inne i 2021 nu och från den 1 januari så får man alltså inte, har det inte tillåtet att spela på kuskar som inte har fyllt 18 år. Minderåriga kuskar får numera inte deltaga i totalisatorlopp. Det har ju gjort då att ST har istället infört juniorlopp. Juniorchans heter det väl. Och de första av dessa skrevs ut nu till mars i propositionerna. Så de första popparna till de här juniorloppen har då kommit. Det visar då att en del kuskar inte, jag vet inte om det rör sig om flera, men någon kuskar hamnat i kläm här i det här sammanhanget, som inte då kommer kunna köra lopp som det ser ut nu. Och det var då Gustav Johansson bland annat här som drabbades av detta. Man får inte ha lov att köra ett visst antal lopp, och det har då Gustav gjort, så han kan inte köra. Han fyller 18 i juni. Vad har vi för synpunkter på detta?
Ja, men det är väl en av de få sporter som medvetet eller omedvetet också kanske stänger ute sina största talanger. Att han inte får köra totolopp, det har ju inte Svensk Transport bestämt. Det har ju regeringen eller vilka det nu är. Det är en lagstadgat nu tydligen då, eller på något sätt. Men att stänga de här juniorloppen för de som är bra, det är för mig ofattbart. Det är nu de ska utvecklas.
Visst är det så att man fick inte ha kört mer än 150 lopp 2020 för att få vara med, va?
Och så finns det en del utskrivna för kört 50. Jag tror till och med det fanns några lopp kört max 30.
Ja, men det kan man ju förstå, så att även de som nyss har börjat och kört få lopp får chansen. Men det måste finnas någon kategori där även de bästa får köra.
Det fanns det faktiskt, men inte i södra Sverige. Det fanns några utskrivna i Boden och jag såg något på Bergsåker.
Ja, men det visar sig att det går att göra det. Och så
det går att göra det. Jag kan tänka mig faktiskt att redan till aprilpopparna så finns det nog något lopp som Gustav kan starta i. Det tror jag. Så att kanske det ändå är ett litet, vad kallar man det? Nybörjarmisstag, eller vad säger man?
Missöde, misstag.
Ett litet missöde i starten.
Vi får ta det på det kontot. Nybörjar, otur.
Samtidigt som jag vet att jag ligger inte sömlös över.
Nej, det är märkligt. Alltså om man pysslar med idrott lite grann så vet man hur viktigt det är för de här talangfulla ungdomarna och juniorerna att få spelmöjligheter.
Han kan ju då som sagt köra i juni igen. Och lång karriär väntar. I travet är den längsta karriären man kan ha ju.
Ja, men då kan man ju säga att ni behöver inte börja köra för ni är 25, för ni har 40 år till på er.
Ja, i och för sig. Men då är det ju 18. Tidigare var det ju 18.
Ja.
Jag vet inte när 16-årsgränsen faktiskt inför. Det är inte så himla länge sedan.
Nej, jag satt också och tänkte på det. Ett nytt problem. Det blir liksom två nya saker som krockar med varandra. Just den här konflikten av att spel på med personer som inte har fyllt 18. Och sen har vi tillåtit då att under 18 och köra lopp. Det blir liksom... Mm. Det har inte varit ett problem så länge det här.
Nej.
Det är inget stort problem, så vi lämnar det nu.
Vi lämnar det. Ta oss till Frankrike, va? Det var som sagt kladdigt i söndags och det var svårt att se. Och det var lurigt lopp där i Prix du Coniolet. Många galopper, om inte annat. Men vilken vinnare?
Ja, hon var ju fantastisk. Det var många som slet ut sig där i sörjan. Och hon var, såg utsliten ut. Ja. Maria Kesnott, hon var ju slagen. Alltså, har man sett en sån kontring någon gång?
Ja, man kanske, men det var ju, hon var ju extremt slagen. Var ju,
ja. Så att det här är en järnmärr alltså. Vi minns henne ju som tvåa i Olympiatravet 2019. Där kusken tränar Junior Guelpa nästan gjorde segergest om jag minns rätt. Två efter Handsome Bread då. Det här var första starten i Monté sen hon kom i träning hos Junior Guelpa 2017. Och inte nog med det, hon ska ju starta på söndag igen i Prix d'Amérique.
Kan det vara möjligt då när man nästan efter den här holmgången?
Ja, tydligen är det så.
På denna bana och det såg ju väldigt slitsamt ut alltså. Men det är kanske jag som är onödigt nervös av mig när det gäller sånt.
Och men ja, det är ju några faktiskt som har vunnit den där dubben en veckas mellanrum. Tidigare, den hästen vi pratade om förra veckan som är på att frysa ihjäl, Tidale Impelo 1972. Och så Monstret och Bellino 2 75 och 76. Jagd de Beloé 2005. Det här var ju Mathieu Abrivards, nu ska vi se, femte seger i Prix de Cornelier. Vi ska väl säga att de svenska hästarna Bionic Juni och Galactica galopperar bort sig. Och Galactica hade väl lite otur. Det blev nog lite generad där på något sätt, va? Så det var väl lite, det var lite trist tycker jag. För det här var lite, det var naturligtvis chanslös. Men det var ändå en fin sak att vara med där. De kretsen med Malin Bergström i spetsen kring hästen där. Har ju hela tiden sagt att vi tar det här som ett äventyr. Tycker det var roligt att vara med. Och de har anammat Pierre de Coubertins gamla olympiska motto. Det viktigaste i livet är inte att segra utan att kämpa väl. Och det har de verkligen gjort. De har dratt ner hästen dit och startat två gånger och inte fått en spänn för det. Så de har verkligen kämpat väl.
Och kämpade till sig en bra position och en bra start också. Det var, så ja. Det var ett extra synd då när ja. Hon också bra till.
Ja, två gånger i rad så har ju Anna Eriksson verkligen visat att hon fattar hur man gör på Vincennes i den där start, röriga startproceduren där. Det var ju, nej det var snopet. Det blev ju väldigt, som Lennart säger, det blev ju trångt där.
Alltså Pierre de Coubertin, han vann faktiskt olympisk guld. Men ingen som vet i vad.
Inte i fäktning eller nej?
Nej. 1912 i litteratur.
Ja, men det förstår man ju. Med det ut, hans citat som är så bevingat. Det är klart att det, han inte kan ha varit fäktare då.
Den här parisare som då tävlade för Tyskland under pseudonymer.
Jag ska införa dig igen. OS i litteratur.
Ja, då ska vi nominera dig kanske.
Ja, just det. Du som har varit nere så himmelens många gånger och har många Prix d'Amérique bakom dig. Vad, har du något speciellt sådär som du vill?
Nej, jag vet inte. Men alltså, det slår mig nu när Davison DuPont tillhör favoriterna. En av kanske den största utmanaren till FaceTime Bourbon. Och jag tänker då på samma ägare, Jean-Yves Rayon. Och hans pappa Albert som gick bort 2014, 93 år. Jag tror förresten att Stig och Johanssons fru Karin en gång i tiden jobbade hos Albert Rayon. Han hade Hjalba DuPont och hon var anmäld. Och när man tittar på anmälningslistan inför varje lopp så hade man förhoppningar om att någon häst man hade vissa känningar för den skulle komma med. Men alltid stod Hjalba DuPont i vägen. Alltid kändes det. Hon hade ju i och för sig en del framgångar bakom sig. Hon har ju faktiskt varit tvåa i Prix de Paris och vunnit Prix de la Marne.
Måste jag fått ihop de där pengarna?
Ja, det hade hon. Men hon kom ju med på pengar varje gång. Man visste ju att hon skulle vara chanslös. Alltså hon var hennes bästa placering på de där tre åren hon var med var en elfte plats. Men lik förbaskat så skulle hon vara med. Va? Och Jean-Yves Rayon ville så gärna vara med där i loppet. Och totalt chanser. Men nu har han ju då chans att som ägare och uppfödare till Davison DuPont vinna det här loppet. Och det skulle ju vara en enorm framgång för det här, den här familjen som då har fått upp 1200 hästar var det. Så att dessutom har nu vet jag inte hur det är, men tidigare sköttes ju hästen av hans barnbarn. Jean-Yves Rayon var nämligen svärfar till Jean-Michel Basie tidigare. Så han har ju två barnbarn som Jean-Michel är pappa till. Mm. Var det invecklat? Nej.
Ja, vi får lyssna på det igen sen så kan kanske reda ut.
Nej, och så läcker dressen är gröna och gula dressen. Jag har vissa förhoppningar.
Du, ditt hjärta låter som att det klappar för Davidsson DuPont på söndag.
Ja, på något sätt gör jag det. Mest för den här ägarfamiljen, Jean-Yves Rayon, som jag har träffat några gånger. Tack vare min gode vän Göran Gerholt. Hon sprang in 8 miljoner tror jag i Alba DuPont. Så hon var inte oduglig om någon nu skulle tro det. Men hon var chanslös varje gång hon anmäldes till Prix d'Amérique. Mm.
Och ett upphov till viss irritation varje år då, helt enkelt.
Ja, ja. En fråga man kan ställa sig inför loppet på söndag. Ja, de flesta tror ju då på FaceTime Bourbon. Han vann sitt första Prix d'Amérique i fjol som femåring när han var 6 år. Orasi vann sitt första som 6-åring och vann sen ytterligare 3. Missade ju ett år där när Kuella Chidé vann. Går det att slå Orasis 4 segrar eller går det nog upp till det någon gång i framtiden?
Du public pénètre en tête dans la dernière ligne droite du plateau de Gravel devant Boussicat maintenant sollicité alors que Potadamour et Poroto passent à l'extérieur pour passer à l'attaque de Ourasi. Ourasi qui possède maintenant une longueur d'avance sur Potadamour qui finit très très fort alors que Poroto plafonne et que Boussicat se défend chèrement le long de la corde. Sur la fin, Ourasi reste détaché et va remporter ce prix d'Amérique devant Potadamour. Troisième place à Poroto, quatrième place à Boussicat. Ça y est, c'est fait. Ourasi est bien maintenant le cheval du siècle, quatrième victoire dans ce prix d'Amérique et une grosse satisfaction pour son entraîneur Jean-René Goujon qui l'a vu gagner juste devant ses yeux à la deuxième, au deuxième niveau des tribunes de Vincennes.
Och nu har ju FaceTime Bourbon, han är 6 år och vinner han sin andra nu, då uppstår ju den möjligheten här plötsligt.
Man har ju svårt att tro det och kanske är det dumt att spekulera så här tidigt, men det är ju så mycket jämnare i dagens transport trots allt. Det var ändå färre som stack ut på den tiden.
Var det?
Ja.
Det var väl att han var så jävligt bra så att han kunde sätta sig i tredje spår och bara köra runt och man såg slagen ut varje meter av loppen ända till mitt på upploppet. Ja, det kanske är bättre motstånd.
Man sätter sig inte i tredje spår och vinner Prix d'Amérique
idag. Nej, men han var så jäkla bra alltså.
Ja.
Men jag inser naturligtvis att det är svårt.
Vi väntar kanske till, blir det ett andra på söndag som du säger, då kan vi...
Då kan vi börja spekulera, ja.
Ja. Svensk placeringen då, vad har vi för förväntningar på Power?
Ja, vad har vi för förväntningar? Ja, alltså det är roliga, det är precis som i Prix de Cornelier, att det får en liten extra touch när vi har en svensk häst med.
Vilken placering tar han, om vi ska vara konkreta?
Jag hoppas att han slår... Alba DuPonts bästa placering och det var alltså 11. Nej, jag tror han kan bli, ja, det är ju, spelar du sån här, vad heter det på lördagar, lopp 5 där på V75, top 7,
vi spikar honom som
7.
Du tror han kommer 7?
Nej.
Jag säger 4 då. Jag tror han är, alltså han är 4. Jag spikar honom som 4 där på High Five. Ja. Kan man göra det?
Ja, det kan man ju säkert göra.
Han är ju given på det här Quinté i alla fall.
Ja.
Det tycker jag ändå det känns som.
Vad tror du han, vilken placering tar?
Ja, det är ju hopplöst. Men jag tror att han kan vara bland de 5. Ja. Och det betyder att jag tror att han kan vara rätt lång. Alltså det här är ju ett jäkla, jag tycker ju att Prix d'Amérique är ett knepigt lopp på många sätt. Alltså det, Power är ju en sån där häst, tror jag, som kan sluta väldigt långt fram. Sen är de ju tokbra då. Alltså det är ju inte så att jag tror att han krossar FaceTime Bourbon och Davidsson DuPont och de här, men
nej, men om man tar bort dem så är det ju jämnt sen, är det inte det?
Ja, men jag tycker också. Jag tycker så. Och
Delia de Pomeroy.
Ja, framförallt hon skulle jag säga. Det är den stora grejen om man nu spekulerar i att inte FaceTime Bourbon vinner så.
Gud, det här är pre. Ja, men han kan faktiskt bli bland de 5. Så spelar man Quinté så okej då. Och det här kan bli ett märkligt lopp. För jag tror det här kommer bli hjärnornas kamp. Mellan Basir och Björn Goop.
Mm.
Alltså det kommer bli så satans mycket taktik. Jag tror att de här två kommer att fundera väldigt noga under flera dagar hur det här loppet ska köras och bli kört.
Och hur de sätter sig mot varandra i, ja, i starttarmen där och vad de ska ha.
Ja, och det är alltså de två är mästare på att reglera sina motståndare i loppen. Att ha koll och ha koll på vilka de möter och hur de ligger till. Och är det där... Alltså, ja, ska Davidson de Pont slå FaceTime Bourbon, då måste Basir vara lite vassare i sina taktiska val än Björn Goop.
Vad bör hända då? Att han kommer före eller?
Nej, det behöver han inte göra. Han måste ha koll på honom och veta styrkan och svagheten. När FaceTime Bourbon vann i fjol så var det ju enbart tack vare Björn Goops taktiska manövrar. Han hade inte vunnit om han skulle gjort allt jobb själv.
Nej. Lite hjälp fick han ju av andra. Att den där luckan som kom där, den kan man aldrig tillskriva Björn Goop. Hur bra styrningen än var så det, han tog en rövare där. Han gjorde lite som...
Ja, men han var ju tvungen att köra på det viset. Han måste köra på det viset för att kunna vinna loppet. Och måste man ha tur också.
Ja, nej men så är det ju.
Ingen av de där två kan, tror jag, göra allt grovjobb. Nu säger ju då Basir att han har lite att slipa på. Eller hade lite att slipa på efter senaste loppet. Ja.
Nej, det var ju som Bo Ligelsjägarna. Det var ju inte så att han... Det var ju efter ruskigt fina styrningar också.
Ja, man kan inte göra som Jean-René Gauchon gjorde med Ola Sy. Det går inte.
Nej. Det blir oerhört spännande i alla fall att se den där kuskkampen då. Apropå chanslösa hästar då, så har vi fått in ett... Eller fick in för ett par veckor sedan ett namnförslag som en av våra lyssnare vill framhäva helt enkelt. Och det är ju såklart superskallen Ojna från 2000... Var det 10? Det var ju också en sån där chanslös som inte kunde vinna.
Ja, det var väl dessutom två chanslösa som gjorde upp om segern den gången. Ja.
Till slut där. Kommer ni ihåg vem som var favorit den gången?
Nej.
Det var stönigt.
Var det Maradja?
Inte lätt. Nej, Mölln de Kotta.
Ja.
Stod i 2,60. Det kanske säger någonting om att det var ett öppet lopp. Och kanske inte den vässaste upplagan. Andra handlare var Rolling de Repré.
Ja.
Och tredje handlare Ready Cash.
Ja.
Som sagt, Ojna vann ju då för Quacky Jet som var en eventuell 109-åtsare. Och Ojna gav ju då 172 gånger pengarna.
Och Pierre Fekrys där som körde Quacky Jet... var på väg att räkna in sin stora triumf i livet och så kom Ojna och slog ut han.
Just det. Den enda svenska deltagaren söndagen var ju då. Och Paul Viking, ja. 10-årig. Ja. Hur ser det ut i, det är ju många andra fina lopp såklart under helgen. Hur ser det ut på svensk fronten?
Ja, men alltså, vi kan väl säga att Empire vann Thomas Malmqvists fina femåring, danske femåringet. Ett rätt så stort lopp, eller ett fint lopp på Vänsen i söndags. Men på söndag, alltså ett lopp som vi brukar ta till oss på något sätt, det är ju Pri Helene Johansson. Och kanske inte bara för att det är Helens eget stora lopp, utan för att det har ju funnits en del svenska framgångar i det där loppet genom åren. Västerbo Daylight, Sävaflickan, Riva del Sol och i fjol Dear Friend med Johan Untersteiner. Och Dear Friend är med i år också. Och där finns också Sweet Dance som är hos Anders Lindqvist nu. Och Wild Love gör då debut på Vincennes. Och om jag har förstått det rätt så kommer Kevin Oskarsson att köra. Ja, det är ju spännande faktiskt. Tyvärr får de bakspår där.
Och då, va? Hur ser det ut för Sweet Dance?
Hon har näst mest pengar av alla i loppet. Som kommer få spår 1-9. Dear Friend.
Hon är ju, det är ju en intressant uppgift.
Ja,
här.
Hon har sett jättefin ut. Jättefin. Och sen vet jag att din häst, din favorit, nej, din favorit häst, sen det var ju Tai. Han är en av dem, Aquarius Face kommer att starta.
Just det. Han gjorde det bort sig.
Ja, då var det voltstart, nu är det auto i Pri Leopold Ferrocken.
Mm. Det är ju faktiskt Pri Tidalion Pelot också.
Jajamensan. Det är fina Pri Jean-René Gauchon också. Pri Bold Eagle, alltså de är duktiga på att hitta, eller hylla sina hjältar.
Hur ser det ut i Luxemburg då på lördag?
Ja, det är på lördag det, eller?
Mm.
Pri i Luxemburg på lördag. Har vi några med där? Snabb genomgång. Waiting Hill Hall har Anders Lindqvist anmält, men Mind Your Value VF kommer att starta det antagligen.
Okay.
Det är sådana där lopp ett sånt här lopp som också man har haft stort svensk intresse i, och det är väl för att det är 2100 meter auto. Och så Zlatan, Björn Goops Zlatan.
Ja. Ja, det blir intressant såklart till helgen.
Alltid.
På tal om Kevin Oskarsson så har vi fått in ett bidrag vad gäller dress i deras familj. Jim Oskarssons tycker, ska vi se, Johan Arkland.
Mm.
Tycker han att platsar i dresstoppen. Att han dessutom kört helt utan reklam under hela sin karriär, även det är värt ett extra plus. Det håller man väl med om. De blir ju rena på ett annat sätt, dressarna. Det får gärna vara utan reklam, men även om man förstår de här slantarna som kommer in.
Benny Ternemar, Axfallas gamle sportchef. Nej, det är sportchef. Travbanechef. Mm. Föreslog Väsbys vackra dress. Francis Bullvack, Francis Nibb, som många andra hästar. Och den minns jag också var väldigt färgglad och vacker.
Vit, grön och röd, va? Kan inte riktigt se den framför mig. Har jag letat också efter en bild på den. Men det är det här vita, gröna.
Det är mest svart, vita bilder på det där.
Ja, låkar det bli det. Vi har dessutom fått in ännu ett förslag på uppföljning på Remington Crown då och Huxtable Online. Som billiga hästar med så att säga bra avkastning. Scandal Play.
Ja, den har vi glömt ju helt och hållet.
Kostade alltså enligt den här uppgiften 28 000 då på auktion 1992.
Robin Karlsson skickade in det där, va?
Ja.
Han har varit delägare i Scandal Play, jag vet inte.
Ja, vi har någon slags misstanke om detta. Han säger sig vara jävig i alla fall. Men med all rätt. 12,1 miljoner sprang han in ju Scandal Play och vann ju bland annat Olympiatravet en himla massa gånger. I alla fall två.
Ja,
tror jag. Och silverhästen vann han 3 gånger till exempel. Otroligt fantastisk häst ju. Lars Marklund i
och Boden, oftast ju, nästan alltid körde väl av Bosse Eklöv eller vad det
var. Bo Eklöv, ja. Leibes som han kallades på för travan, och jag vet inte varför han gjorde det riktigt. Men...
Vad kallades han?
Leibes. Ja, jag vet inte var det kom ifrån faktiskt.
Kändes väldigt internt. Väldigt internt, jag har aldrig hört faktiskt.
det var internt, det var det. Ja. Men ja, underbar häst ju.
Han hade faktiskt en fin svit där i Olympiatravet. Trea, etta, trea, etta.
6 raka finaler ska det ha varit. Var en sån sak. Det var dramatik i skidspåren igår. Ni som är intresserade av Tour de Ski, det är det va?
Nej, Tour de Ski, det märks att du är bäst på fotboll, Henrik. Och skriva böcker. Världscupen i Finland.
Överföreställningen.
Lahti.
Ja, stafett. Herrar stafett. Och det var faktiskt till och med så att man glömde bort att det redan hade kommit ett lag i mål där redan. Det fanns det redan några som har vunnit, för alla pratade om vad som hände mellan de som slog som andra platsen där. Det var Finland och Ryssland.
Inte ens det fattade jag att det var. Jag trodde absolut att det var om segern.
Ja, det kändes ju så. Allt snack var ju om det. De gjorde intervju med norrmännen och allting där. Men det var ju allt snack var ju just den incident som blev i början på upploppet där när Joni Mäki, heter han som finländaren där,
ja.
Tacklade Bolsjunov, Rysslands stora stjärna där.
Han tog hans
plats, så kan man säga. Han
generade möjligen.
Ja, generade, som vi säger på travspråk. Det sa de inte i tv, för det har de aldrig hört. Men, och då blev ju Bolsjunov skogstokig, minst sagt. Veva till lätt med staven en gång, men tyckte inte han fick in en bra träff. Så då sopade han på ordentligt. Jag tror inte att han lyckades rispa finländaren i alla fall. Så att,
nej, det var enarmsdrivning.
Ja, det var en rejäl enhandare där. Och som det då, eftersom han var osäker på om det hade gett någon effekt, så när han sen skar mållinjen tog han sikte på Mäki som precis hade börjat hämta andan där, och så skickade han på en rejäl tackling och fällde både Mäki och nästintill några av hans lagkamrater där också. Så att det blev lite efterspel där. Ryssland diskvalificerades, Finland fick inget straff, och jag tror inte heller att Bolsjunov fick så mycket mer straff personligt än så. Men det var ju första gången i mig veteligen som det hände något sånt här i ett skidlopp. Men att man har sett liknande grejer i travet, det har vi ju gjort några gånger. Lennart, du har koll.
Ja, jag har ju upplevt det några gånger. minns något storlopp i Jarlsberg där Thomas Nilsson och Magnus Sandgren rök ihop efter loppet våldsamt. Men jag tror aldrig det blev mer än munhuggning. Jag har sett munhuggningen på Åby mellan Lutfik Olgini och Soloa. Men jag har ju varit med om när det varit rent slagsmål efter.
Men vad handlade det om på mellan Sandgren och Nilsson?
Det var att Sandgren hade stört och stulit loppet för Nilsson och Nilsson hävdade då att han sa efteråt faktiskt, minns jag nu, jag skäms idag över att vara svensk. Och pappa Sandgren var med och hade en svår uppgift där då att försvara sonen samtidigt som han var en auktoritet i svensk transport, ordförande i ATG, vad det var.
Lennart då, ja.
Det här slagsmålet, så det var faktiskt i oktober 1989 på Vincennes. Uttagning till Europaderbyt och norske kusken Boje Ølstøren var med Mr. Moxie, som vi säkert minns, en idealiga son.
Ja,
och blev femma. Men ansåg att han blev generad grovt på upploppet av en fransk kurs, Gilles Baudron, som spurtade till andra platsen med Triomphe du Roussoy. Och då lämnade norrmännen in protester och den här fransmannen blev diskad. Och det där accepterade inte Gilles Baudron, så han sökte upp Boje Ølstøren och klappade till honom tre gånger så att blodet rann ner för läpparna på Boje.
Oj, jajamän, så pass.
Och det blev en jävla hallå där. Nu där Boje Ølstøren är ju en stabil bit, så han kunde ju naturligtvis ge tillbaka det hjälp, men han är också en synnerligen lugn herre, så att det blev ju, ja, han lät udda vara jämnt där, vände andra kinden till kanske. Så det blev inget mer, men att det blev mycket munhuggning och Stig Engberg hamnade i det där bråket och den här Gilles Baudron röt åt Stig Engberg att du ska sluta med att locka hit de där förbaskade utlänningarna. Han blev i alla fall övermannad där, den här Baudron.
Blev det några konsekvenser för honom?
Jag vet faktiskt inte det. Däremot så vi drog sig på Ølstøren undan med sin fläskläpp, så han deltog inte i spårlottningen.
Ja, spännande ju. Jag minns att någon kusk fick sig en smäll efter ett lopp på Solvalla. Jag tror att det var en ägare som... Men vi minns inte exakt. Det kanske någon lyssnare gör. Och vi minns ju alla Lutfik Olginis jättetackling mot Erik Adielsson en gång i tiden.
Ja, ja, ja.
Det var ju på banan. Men den här Solvalla-grejen, minns starkt att det var någon som fick fysisk kontakt med en ägare. Det kanske någon lyssnare vet. podcast.trottosport@gmail.com. Eller om det är någon annan händelse. Så det var ju en ruskigt snygg spik du förordade i lördags, Magnus. Nu har jag redan glömt.
Det var Days of Our Lives. Days of Our Lives ihopskrivet där.
Mm. Johan Lindberg och med fru där. Det är deras häst helt enkelt. Så det var kul för Johan och Anna Näsman Lindberg. Har du något liknande nu?
Jag önskar att jag kunde säga det, men det här är ju en... Vi ska ju till Eskilstuna på lördag och jag måste säga att det var länge sedan som jag tyckte att en V75-omgång var så... Jag vet inte vad jag ska hitta för ord på känslan jag får, men nollställd alltså. Jag har tittat på de här loppen och än så länge...
Vi måste bara ta din andra spik också, ja. Merit, med Daniel Weiss.
Daniel Tennsoldaten.
Det var ju något alldeles enastående märkligt. Faktiskt. Vi brukar ju såklart propagera för att man inte ska vara allt för yvig i sulken. Och inte, de här ena andarna har vi kört ett bål i huvudet att vi inte vill se. Men har man varit mer, sällan har man varit mer säker på en seger 300 kvar än just Merit. Och det såg ju, allt såg ut som att Daniel Wäjersten också tyckte det.
Ja, nej, det var ju en repris av, det var ju märkligt, han hade ju bara bytt häst. Förra gången var det med Algot Sonett, han satt precis lika still och det såg precis lika klart ut. Och jag vet att jag ropar rakt ut i soffan, men du måste förbi också. Och då tog han ju sig förbi precis då, Remarkable Feet fick stryk sista stegen bara. Här var det ju exakt samma sak, men det var med Ritt istället som han satt bakom. Men han kom ju aldrig förbi. Han satt ju helt still och han väckte fram pisken om det var 100 kvar eller sånt där. Jag har all respekt för Daniel Weiss, jag tänker inte på något sätt fördöma detta, men det såg bara väldigt konstigt ut. Jag undrar om inte Daniel själv kände att det här blev ju fel. Det blev en liten revansch då när Erik vann med Days of Our Lives istället. Och han fick ju tvärtom inte alls sitta still, Erik, för att Days of Our Lives var ju som sagt inte speciellt jätte på alerten. Sådär. Så där fick vi se att det behövs en kusk som rör på sig ibland också. Nej, men alltså som sagt, jag tycker verkligen att det här är en otroligt knepig omgång. Det har liksom inte tänts en enda lampa, tycker jag riktigt. Utan jag kommer att, vi får se om jag återkommer mot slutet på veckan med något tydligare. Men jag ska nämna två hästar som jag tycker att man tar med. Utan att på något sätt utse det här till de bästa spikarna 2021. I avdelning 1 så gör det är ett sprinterlopp för silverdivisionen. Där gör Roger Wahlmans Southwind Hydro årsdebut. Örjan ska köra. Och Örjan och årsdebuter, och det här dessutom bakspår 600 meter, det är ju naturligtvis inte så där jättesträck stimulerande kanske, men jag gillar den här Southwind Hydro. Har kunnat gått bra efter uppehåll tidigare. Jag tycker jag tror inte att han blir speciellt mycket sträckad, och jag tycker inte att det är någon blodig silverdivision med flera hästar som kanske inte är sprinters egentligen heller. Och kanske att det kan bli lite körning med från början här när Åke Lindblom fick spår 8 med Chapuis. Att han kanske kan få något svar invändigt där, även om jag är lite tveksam till det. Det kanske blir bombat i spets, och då blir i alla fall fart på tillställningen.
Åh, Thomas Åhlund kommer att göra vad han kan för att svara.
Jag hoppas ju att det ska bli så, men jag är lite osäker på om det räcker.
Ja, Vacco i Rast då, är det Sveriges Hjalmar DuPont? Han kommer alltid med i de här silverdivisionerna.
Ja, nej.
Otroligt alltså, med sina 0 poäng konstant nästan, om vi ska över.
Nu har han 109 poäng faktiskt.
Ja,
ja, sen tycker jag att det är, jag ska ändå nämna då i avdelning 3, det är klass 2 där, lägsta V75-klassen som, eller förlåt, SHL, nej vad heter det? STL-klassen. I alla fall, nummer 1 Bonehard Flash, Björn Röcklingers häst, är Petter Lundberg som kör. Spår 1 voltstart, som sagt lång distans. Det känns som en häst som är gynnad av lång distans, och från bra läge, så jag tar med, den är ett givet streck för mig i det loppet ändå. Ni hör hur jag slirar på formuleringar, för jag tycker som sagt det finns ingenting som liksom sticker ut den här gången.
Nej, den ser lurig ut, håller jag med om faktiskt.
Sen har vi ju då, kommer vi till avdelning 4 där, kan jag nämna gulddivisionen, för då kommer ju Sorbet ut igen här nu efter förra veckan, eller lördagens, där han blev fast då. Nu startar han från spår 11, så det blir intressant att se vad Örjan väljer för upplägg den här gången nu när det är årets andra start, om det blir försiktigt eller om man gör som i årsdebuten förra året då man var betydligt mer offensiva. Så att det är ju inte, det är ett ganska trött gäng. Medelåldern strax under 10 år i guld den här veckan. Det är 3 stycken 13-åringar.
Ja, det är fantastiskt. 3 stycken 13-åringar. Och det visar ju då att den här gränsen som ändrades tas emot av några, ganska många, att det går att fortsätta tävla. 3 stycken 13-åringar, det är ju helt makalöst.
Ja, och att den kanske är direkt nödvändig för att fylla gulddivisionen också.
En 11-åring.
Ja, den yngsta vi har med är Evaluate som är 6 år. Sen är de 7 och 9 och 10 och 11 och 13. Så att det är hög medelålder, så vi behöver höja taket lite här för att fylla loppet.
Noterar också att Greenfield Aiden är med igen.
Jajamän. Så det blir ingen lus, det blir åka av där också då.
Aj, i lördags hade han inget kräm.
Nej,
han lurade i alla fall Örjan.
Ja, det kan man lugnt säga. Den fällan ska inte Örjan gå igen då den här veckan. Men det är det jag hade. Jag ber om, jag ska inte be om ursäkt. Jo, jag gör det ändå. Det här med 2 fina veckor som facit här, så är den här veckan, känner jag att jag är väldigt tunn i mina V75-drag.
Ja,
det är dig förlåtet, för det ser, jag håller med, det ser extremt gyttrigt ut.
Ja, det kanske öppnar upp sig, tänds några lampor under veckan här när man får titta lite till, men jag tänkte säga, när man får sitta i lugn och ro och begrunda detta, och då precis faller ögonen på att V75-7 faktiskt heter Grönborgs trädgård, Café Lugn och Ro.
Ja, det är bra.
Så att det kanske var
ett tecken. Har vi någon koll på den här segermaskinen i sista avdelningen här, Josef Boko?
Ja, det är en sån där, när jag tittade på den nu, den blev jag ju inte imponerad av, det kan jag ju inte säga. Men den ska sättas in i det här motståndet också, och Örjan igen där med Timo Nurmos prime linje fick spår 12 över 1600 meter. Det, hade han fått framspår då tror jag det hade varit veckans spik.
Jag är lite intresserad av den här Leon Zona som återigen avslutade bra senast efter lite strul längs vägen.
Den här Talibardin Bow kom ut igen, den som jag flaggade för några veckor sedan här som en spelidé och som inte fungerade alls då. Den är ju med i samma lopp där. Så att,
ja just det, det var den som är på Axvall som när Knibrink var på väg att lämna studion i vredesmod. Men ja, alltså, jag såg en häst i lördags, provstarten och värmning kanske lite grann. Nummer ett här, Grevin Sisu. Såg makalöst läcker ut alltså. Då blev det galopp från start. Nu är det auto.
Mm. Ja, vilka är de finaste namnen då? Om vi ska gå på det istället.
Ja, finaste, vackraste, häftigaste. Ja, jag kör med Kalas.
Ja, V75.
Tredje, ja.
Kalas.
Ja, jag känner ju att man, det blir ett väldigt dissande av den här V75-omgången än så länge. Men det var samma med namnen tyckte jag. Det var svårt och var lättare igår när Inge Besvärlig var med på Grand Slam, tyckte jag.
Ja, men nu är vi i framtiden, grann.
Ja, Amarone Classic.
Åh, vad fint.
V75-6.
Då kör jag i V75-5, nummer 4, Opalis.
Opal,
det är mitt bidrag. Jag tycker det var snyggt. Ja. Opalis. Enkelt och rent. Där gör ju då Phoenix Foto. Den blir kanske favorit här. Debut i brons efter sin inkomstbringande seger senast. Kanske kan bli lite översträckad.
Örjan den här gången.
Ja just det, han är ju första kusk på den då.
Men hur är det? Jag tänker på de här namnhästarna nu. Vi hade ju inget jättebra facit vad gäller prestationer på dem. Vi
har, men det var inte avsikten. Det går inte. Alltså man ska välja namn efter känsla och inte efter chans.
Nej, men jag tänker mer på att så vi inte har startat sån där förbannelse här nu att ingen vill bli utnämnd till det här därför att det går inget bra. Det finns ju de som inte vill prata med ATG Live innan lopp och så för att de tror att det går så dåligt. Så vi bidrar till...
Jari Åkerfeldt vägrar att prata med Kanal 75 och ATG Live. Och det är en protest för att han då inte fick fortsätta det naturligtvis. Och, ja, det känns väl så där. Han vann loppet förvisso.
Ja, framförallt hade ju ATG Live en massa information om vad Jari hade sagt.
Ja,
och det var ju inte samma sak som Jari hade twittrat ut på Twitter. Så det var lite oklart varifrån ATG Live hade fått sin information.
Jag tycker man ska ställa sig över sånt. Alltså. Liksom, jag kan förstå att han är förbannad och bitter, men storheten visar man när man ställer sig över sånt.
Ja, och spelarna vill ju veta. Det är ju faktiskt för spelarna skull som de ställer frågorna.
Det var samma med de som blev utnämnda till månadens häst i travronden. De ville inte heller bli det, för sen gick det alltid ut för dem.
Jag hade en häst, var delägare en häst efter Pershing, jag kommer knappt ihåg vad han heter, som blev månadens häst och en gång i tiden. Bosse Blomqvist skrev och han skrev till och med att han kan bli en arvtagare till sin fader Pershing. Jag tror han har vunnit 3 raka segrar då, 2 på Jägersro, 1 på Axvall. Han vann aldrig ett lopp till.
Nej, du ser.
Alltså det där var en ganska bra metod att använda, att när det blev månadshäst behöver man inte sträcka dem i nästa omgång i alla fall.
På tal om antal segrar, vi var inne på 1000 där för Alf Jonsson. Du har noterat någonting från andra sidan jordklotet här idag.
Ja, men det är ju så att när vi ligger och sover i princip så är det ju eftermiddag på andra sidan jordklotet, mer eller mindre i alla fall. Och där kör de ju tävlingar och i Australien så vann Karen Manning sin 4000:e kuskseger.
Otroligt alltså. Det är ju... Jag hoppas att det för alla lyssnare nu ringer en klocka när någon hör namnet Carrie Manning. För var det runt sekelskiftet som hon ju faktiskt var med i Solvallas internationella elit.
Hon skulle vara med, va? Var hon med också? Var ju meningen att de skulle vara med, men jag... Det här nu börjar vi vara ute och fiska djupa vatten, men jag tror aldrig det blev så. Utan att...
Det känns som att jag har tagit upp det här tidigare dessutom bland annat.
Har hon inte med och vann något storlopp i Norge?
Mm.
Inte så, eller?
Man känner i alla fall igen henne från Nordiska breddgarden, så kan vi säga.
Ja, och det är i alla fall oerhört häftigt att hon är 44 år gammal. Hon har vunnit 4000 lopp. Hon är, när man ser hur de beskriver henne i media i Australien, just att hon är en förebild för unga kvinnor, unga tjejer, alltså att ta sig in i sporten. Att man har, det är fortfarande, tycker jag, att vinna 4000 lopp är helt otroligt. Och framförallt Ja, jag tycker det är oerhört häftigt att hon har gjort det. Jag hade ingen uppfattning alls att hon var så stor. Jag blottade mig totalt i min okunskap. Jag hade ingen aning om att hon har vunnit så mycket lopp.
Det längtar man ju till den dagen när en kvinna i Sverige har vunnit 4000.
Ja.
Och till att börja med 1000.
Ja, det är det vi hoppas på, va? Till att börja med, som sagt.
Hon tränar ju också, ska vi ju säga. Det är ju, alltså, hon är ju inte catch driver, utan hon vann ju loppet. Det här 4000 segern tog hon med sin Glen Avril King, som är hennes egen tränade häst också.
Ja, coolt, och avsluta med det. Och sen häller vi väl upp vårt Coturon då till helgen. Eller om ni gör det när ni lyssnar på den här podden. Så laddar vi för Bologneskogen då på söndag, Lennart.
Ja, det blir det. Söndag förmiddag kommer jag tillbringa där. Precis som, ja, så man saknar det, och vandrar omkring på stallbacken på Groba dagen innan och se aktiviteten. Och likadant på förmiddagen på Prix d'Amérique söndag, lugnt och tyst och förväntningar. Alltså det är en andäktig stämning, va? Prix d'Amérique, det stora, riktigt stora loppet. Och folk är förväntansfulla, nervösa och... träffas kanske in hos någon av tränarna där. Jag har varit med några gånger hos Jean och Pupillon, där då de stora tränarna kommer in och tar en aperitif innan de åker in till banan och ska köra Prix d'Amérique till exempel.
Mm. Ja, vi hoppas att du är tillbaka om 2022 då.
Alltså man blir tyngre så man blir äldre. Det är någon gång i min enfaldiga tankegång, hoppas på att kunna nå 50 starter i Prix, eller 50 gånger på Prix d'Amérique, men nej.
Men hur är det nu? Du har aldrig upplevt någon svensk seger.
Ja, Dart Hannover 1973.
Men det var väl så, du missade både Ina och Quinella.
Ja, men ja. Maradja och Ganeo och så att, men som sagt, jag var ju borta de två år på grund av mitt jobb.
Jag kan säga det, jag ska inte avslöja väderprognosen då, men jag kan säga att solen går upp klockan 8:12 i Skövde på söndag. Det blir ljusare och ljusare, så att det kan bli en fin förmiddag.
Hoppas på det. Nu får ni ha en fin dag och fin vecka.
Ja, det tycker vi. Och njut av all fin sport till söndag då. Eller, och till
ja,
helgen.
Det vi har pratat om också, Lennart. Du har ju, vet jag, vi får lägga ut din skrivna artikel av det här slagsmålet.
Ja, om du har den.
Jajamän, det ska vi ordna. Och sen så ska jag återkomma också med lite mera kött på benen angående V75. Det lovar jag, mot slutet på veckan.
Och var hittar vi det?
Ja, på Twitter finns vi, där heter vi Trottosport 1. På Instagram finns vi, där heter vi Trottosport. Och vi finns på Facebook och vi finns på mail. Och den är ju då Henrik Ingvarsson expert på.
Trottosport, pung. Podcast.trottosport@gmail.com säger experten.
Ja, det är bra. Ha det gott.
Hej, hej.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.